Välkomna till BIM-podden. Detta är en poddserie på tre delar med Skanska Sverige. Vi ska gå in på tre delområden. Det här är del två som handlar om roller och verktyg. Och vi har med oss i studion idag Linn Areno, digital coach på verksamhetsgren HUS. Välkommen hit, Linn.
Tack så jättemycket.
Hur mår du?
Jag mår fint.
Linn, tack så jättemycket för att du är med här idag och gästar BIM-podden. Jag vet att det är du som har styrt upp poddserien med Skanska. Så stort tack för det.
Mm. Jag får också tacka Jannike som inte är en av oss som står bakom micken. Hon har hjälpt oss och roddat väldigt mycket i det här. Så att, ett stort tack till Jannike också.
Ja, men vad bra. Tack Jannike. Kan inte du berätta vem du är, vad du jobbar med?
Japp, Linn Areno heter jag. Jag är digital coach idag. Jag jobbar på Skanska Sverige inom verksamhetsgren HUS. Jag har en bakgrund inom projektering. Jag har jobbat på arkitektkontor i ett gäng år. Senast kom jag för Link Arkitektur där jag jobbade som utvecklingschef inom BIM-frågor.
Just det. Du kommer alltså från konsultsidan?
Kommer från konsultsidan. Har projat. I botten har jag en masterutbildning i Building Projects and Architectural Technology. Fint ska det vara på engelska. Mm. Jag har läst massa bygg. Jag har inte läst så mycket digitalt när jag pluggade.
Vart pluggade du?
Jag pluggade i Jönköping.
Jönköping. Mm. All right. Så du är inte från Stockholm?
Jag är inte från Stockholm. Jag har däremot också tappat hela mitt dalmål, för jag är inte från Småland heller.
Jaha, all right.
Så att, ja.
Jag förstår. Och när började du på Skanska?
Jag började på Skanska 2017 i januari, så att jag närmar mig 2 år. Och när vi började var rollen helt ny, så att, det är lite spännande. Det är spännande att stå så här snart 2 år senare och reflektera över vad vi har gjort och vad vi gör och vad vi inte gör.
Yes, och du kom in direkt som digital coach kan man
kom
säga.
In direkt som digital coach, yes. Vi var 4 stycken som började när vi körde igång vid årsskiftet där. Så att, ja, det är spännande.
Är alla inomhus också?
Ja, som det ser ut nu så är vi inomhus, hela gänget. Det har ju varit upp och ner, det har kommit och gått. Vi har varit i olika konstellationer, men vi är ett gäng som har varit med från början. Det är riktigt roligt.
Ja, men jag förstår. Tycker du att det har varit, alltså är det någon stora skillnad mellan det om du jämför med det du har gjort tidigare på konsultsidan och på A-sidan?
Alltså jag tycker att det finns ett större scope när man är hos en entreprenör. Man har en helt annan påverkansgrad än vad man har som en liten konsultklutt.
Just
alltså,
det.
Du har bara en liten, liten pusselbit mot vad du har på entreprenadsidan där du har ett så mycket större scope. Och en större del, alltså en större möjlighet att påverka. Och det gör väl också kanske lite att det attraherade mig att gå från konsultsidan till entreprenörssidan. Och jag sa det ganska tidigt när jag var på intervju att jag kan ingenting om entreprenadsidan. Jag har som höjd varit med och snickrat på min pappas garage. Det är den erfarenheten jag har utöver att man har ritat väldigt mycket. Men sen ska man ändå veta det att är det något man är bra på Skanska så är det ju bygga.
Just det, ja, men absolut.
Helt fantastiskt att 3 veckor när man började sitt jobb få vara ute på arbetsplatsen och springa runt med alla olika roller och se vad de faktiskt gör om dagarna.
Mm.
Det är en aha-upplevelse.
Så det innebär att du är mycket ute i produktion också nu?
Det är väldigt blandat. Mm. Det går upp och ner. I och med att vi stöttar projekten. Så,
ja, just
det. Det så blir det fram och tillbaka, upp och ner.
Hela skedet där.
Mm.
Men varför började du jobba på Skanska som digital coach?
Rollen attraherade mig ganska mycket i och med att, men lite som jag var inne på nyss, att det är ändå kopplingen mellan helheten i projekten. Man har ett större ansvar och större möjlighet att påverka när man jobbar på ett entreprenadföretag. Och det är lite också så här, attraktionskraften i Skanska. Jag har tidigare jobbat på IKEA och det finns någonting med de här stora svenska bolagen. Det finns lite likheter i tankesätt, värderingar, funderingar. Så det attraherade ju också. Och sen att få lära sig mer. Jag har ritat på hus. Jag kan ingenting om väg och anläggning. Visste väldigt lite om asfalt och betong. Även om jag fortfarande vet väldigt lite om det så har man ändå lärt sig hela tiden. Och det är ändå det som gör avtryck på hela ens vardag. Vi går på vägar varje dag. Vi bor i hus. Vi har all infrastruktur runt omkring oss.
Nej, men jag förstår
det
exakt
blir nyfikenhet liksom.
Jag har ju själv jobbat på konsultsidan och jag tyckte det är inget fel att jobba där. Och, men man får en helt annan perspektiv och det som jag tyckte är så roligt just att jobba kanske på andra sidan, entreprenadsidan eller beställarsidan, det är att man får vara med och liksom kanske bidra mer än att bara göra något som beställning.
Det är en liksom större del i pusslet på något vis.
Ja, men exakt. Men vad gör en digital coach?
Ja, vårt uppdrag är att stötta organisationens projekt med hjälp av digitala verktyg och arbetssätt. Vi har ganska mycket fokuserat på det som är just i produktionen. Men vårt uppdrag sträcker sig från anbud till avlämning. Så vi har ett ganska brett spektra. Vilket gör att vår vardag kan se väldigt olika ut. Ena dagen kan jag skriva på en anbudstext. Nästa dag kan jag vara ute och implementera ett verktyg. Dagen därefter kan jag skriva några manualer eller så kan jag driva ett utvecklingsprojekt som gör att vi får en större nytta på sikt. Så spannet är väldigt, väldigt stort.
Hur ser det ut? Alltså en typisk vardag för dig?
Ja, ska jag säga att jag inte har någon typisk vardag.
Det varierar alltså.
Det varierar jättemycket. Från att jag är ute på sajt och pratar med liksom alla mina kollegor som är där ute till att jag är på kontoret för att se till att rigga att vi har rätt verktyg, vi har rätt förutsättningar, vi kan kliva ut, vi kan göra rätt saker. Så det är jättevarierande.
Just det. Och du nämnde tidigare att ni var, hur många är ni idag som digitala coacher?
Oj, nu måste jag nästan räkna. Vi är 5 stycken idag.
Är det hela Sverige?
Ja.
Skanska Sverige?
Det är på Skanska Sverige och på hus då ska ju tilläggas.
Det är på hus, just det.
Mm. Vi har som en målsättning att vi ska bli nästan dubbelt så många. Så att vi ska ju bli fler.
Just det, jag förstår. Men hur funkar det liksom mer konkret? Är det så att ni själva tar kontakt med ett projekt? Eller är det så att ett projekt har det här en del av processen? Att innan ni påbörjar det här ska ni kontakta digitala coacher för att få hjälp? Eller är det ni själva som försöker effektivisera ett projekt?
Det är lite både och. Till en början var det ju väldigt mycket att sälja sig själv. Varför ska du vara på det här projektet och vad vill du tillföra? Vad har vi för nytta av att du kommer hit och pratar med oss? Det behöver man göra när det är en ny roll. Och sen också relatera till att vi kommer ju med någonting som förändrar det man jobbar med idag. Vi kommer med ett verktyg som på ett eller annat sätt löser lite av ett delmoment som redan finns idag till någonting annat med hjälp av ett verktyg. Så vi driver ju egentligen ett förändringsarbete kopplat mot att bli mer digitala i sin helhet. Samtidigt så är det ju också någonstans att vi behöver ju se och bygga förutsättningar för andra. Så vi bygger ju liksom, vi bygger inte bara på att vi ska lära våra kollegosystem, utan vi ser också till att vi har kravställning mot våra konsulter. Vi har kravställning mot våra underentreprenörer. Vi ser till att lösa så att våra inköpsdokumentationer har rätt förutsättningar för att vi ska få leverantörerna och underentreprenörerna att leverera in det vi behöver.
Just det. Och så tar ni in säkert kundens aspekter?
Absolut,
liksom,
absolut. Kunden definitivt. Mm. Så det är väldigt brett.
Just
det. Det kan man ju komma till.
Men hur tycker du att responsen har varit alltså mot ett projekt på Skanska där när ni har försökt liksom nå ut till dem? Hur har de tagit emot er?
Jag tycker att det är fantastiskt att se de projekten som tar stora steg. Alla tar sig till saker på olika liksom, perspektiv och olika snabbhet. Det är också en väldigt stor skillnad om det är ett pågående projekt eller om det är ett nystartat projekt. Har man möjlighet att vara med från början i ett nystartat projekt så ser man ju självklart större effekt. Och de har större glädje av det man gör. Men de som har varit pågående en längre tid, de har ju lite svårare att ta till sig nytt. Så där får man försöka hjälpa dem med de här små stegen för att få vardagen lite lättare. För att när de är färdiga med det så vet vi att de ska in i ett nytt projekt. Och det projektet kanske kommer folk ifrån som har jobbat på ett projekt som startade ganska nyligen. I och med att man växeldrar mycket och de är olika långa projekten.
Mm.
Så vi måste hela tiden förbereda kollegorna för att det ska bli lite bättre. Men sen är det också så att de kollegorna som har hittat att man finns och förstår nyttan med att man finns. De kommer ju kommer och kommer. Så de, de vet ju att de ska komma, de vet att de ska fråga, de vet att de får väldigt mycket hjälp.
Mm. Men har ni liknande, någon sorts supportdel där projekt kan kontakta er och direkt liksom formulera att här har vi ett problem, finns det möjlighet för oss att effektivisera? Sker det så också att de kontaktar er direkt?
Ja, återigen lite tillbaka på de som har lärt känna att funktionen finns. De kommer tillbaka.
Just det.
Men vet man inte riktigt om vad jag gör och vad jag finns till för, då har man lite svårare. Så det gäller verkligen att sätta och liksom så det där lilla fröet så att de ska komma tillbaka. Och gärna att de kommer tillbaka med en känsla som är ganska bra, att man lyckades med någonting förra gången man gjorde något. Då är det mycket lättare. Sen har ju vi också liksom ett gemensamt uppdrag att synka vad som händer. Jag pratar mycket med Göteborg, Göteborg pratar mycket med Malmö, vi pratar mycket med Husnorr. Så att vi liksom över hela synka Sverige ska synka oss. Ja. Det vill säga att jag kan plocka ett gäng arbetsledare på ett projekt här i Stockholm. För jag vet att man gör något väldigt bra i Göteborg, så kan de besöka det. Inte bara för att se om man använder den digitala lösningen, utan också för att lära sig mer av hur man jobbar i en annan region. Just och det är också ganska intressant, för vi gör väldigt lika, men vi gör det på väldigt olika sätt.
Men det är väldigt bra det du säger, för att det gör ju så att man tar till sig och blir bättre och bättre och bättre. Man tar de positiva effekterna av ett projekt och försöker liksom föra det på deras projekt. Och det kanske är bra att ni synkar på det viset.
Mm. Det är viktigt med både kunskap och erfarenhetsåterföring.
Men absolut.
Och det gäller ju alltid, inte bara det digitala som vi jobbar med.
Nej, men jag håller med. Man vill inte börja med att liksom uppfinna hjulet på nytt.
Nej.
Återigen. Men jag tänkte så här, det här innebär att det har ju skapats nya roller.
Mm.
Kan du berätta lite mer om det?
Vår roll då är ju ganska ny. Den är ju som 2017. Men vi har också riggat vår verksamhetsgren på hus ganska mycket, kopplat till att vi ser att det här är en förändring som kommer att påverka oss väldigt mycket. Och vi försöker hela tiden att liksom jobba framåt och se vad kan vi göra i vardagen. Och då har vi till exempel en utvecklingschef på vår verksamhetsgren som jobbar med det digitala. Och han stöttar ju inte bara i den producerande verksamheten där vi sitter i construction-delen, utan han hjälper ju även de utvecklande enheterna, de som sitter med ganska nya hem och utvecklar nya bostäder och den biten. Så att han har ju ett större scope än...
Mm, just det, så han jobbar inte bara i linje kan man säga.
Nej,
så
då... utan han stöttar hela delen då som ligger under hus med projektutveckling också då framförallt. Sen har vi coacherna då som tillhör regionerna. Vi verkar regionalt, men vi verkar ju också på verksamhetsgränsnivå i och med att vi synkar allt vi gör. Utvecklingsprojekt gör vi tillsammans för att vi ska få bredd i hela Sverige och så vidare. Sen så har vi sen årsskiftet i år, 17-18 då, så från och med årsskiftet så började vi få ut digitala ledare i produktion.
Digitala ledare?
Ja.
All right.
Och de som har digitala ledare i produktion har en annan tjänst i produktionen. De kan vara projektingenjörer eller arbetsledare eller liknande. Och har ett ansvar på projektet för digitala verktyg. Det vill säga att det är min förlängda arm i projektet och det är projektets liksom närmsta livlina.
Mm. Så man kan säga så att om ett projekt som använder sig av BIM 360 till exempel.
Mm.
Och där kan arbetsledaren bli digital ledare och försöka hjälpa till med BIM 360 ute i produktion.
Mm. Och där har vi har precis genomfört i Stockholm i alla fall en akademi för de digitala ledarna i produktion där vi har utbildat ungefär 30 personer kring de verktyg och de arbetssätt som vi ser att vi har här och nu idag för att de ska kunna hjälpa sin kollega. För att vi måste hela tiden se att alla ska ju med.
Mm.
Och då måste ju vi ha personer som kan lära varandra och hjälpa till. Det funkar ju inte att vi har en person på Sverige-nivå som implementerar ett projekt eller ett verktyg.
Och alla ska göra det. Så
att, och sen utöver det så har vi, det ser lite grann olika ut på regionerna och distrikten ska jag säga. Men vi har också någonting som vi kallar för champions. Och det är de som vi plockar för att de är väldigt duktiga på en programvara som vi just för tillfället behöver stöttning med. Så på min region har vi champions i 360. De får då ännu mer utbildning och utveckling av varandra i 360-fil. Det är en liten grupp. De kan gå in och hjälpa varandra i projekten på ett helt annat sätt. Så lyfter vi dem i kunskap och också möjligheten att prata med varandra på ett helt annat sätt. Skapa det forumet.
Och då kan det vara att blir de på något sätt alltså programägare?
Nej, kollar vi på förvaltningsdelen så är vi programägare och programexperter och hela den biten. Och det är ett ganska fåtal personer på hela svenska Sverige. De här personerna är knutna till ett distrikt eller en region och har det på sitt distrikt eller region för att stötta liksom projekten och vara lite den här användaren som kan lite mer och kanske klura lite mer på den här nästa steg i lösningen.
Mm-hmm. Så att, så att om vi har något specifikt projekt som har något specifikt problem i något del, då är det de champions som de ska vända sig till. Kan du hjälpa till? Eller hur går vi till vidare med det här? Liksom?
Ja, och oftast så blir det ganska intuitivt för att de känner varandra redan. Så de lyfter luren till den programprojektet för att man vet att ja, men den här personen kan ju det här. Då tar jag det. Utöver det så har vi också sedan 1 oktober flyttat hela ansvaret för BIM-koordinering över till en digital ledare i design. Vet inte riktigt om den har landat att den heter digital ledare design eller om den heter digital ledare projektering. Men de har ett större scope än vad de hade när de var BIM-koordinatorer. Och det är liksom i en satsning för att kunna nyttja mängden olika digitala verktyg i anbud- och projekteringsfasen. Och det är för att vi ska baka in ett gäng flera arbetssätt och vi ska kunna jobba ett bredare spektrum så att hela den delen med anbud och projektering också blir mer digital. Just. Och samtidigt då ha vissa delar i den delen som tidigare var BIM-koordinatorns arbete. Där ser vi också att BIM-koordinatorns arbete kommer ju förändras över tid och då måste vi definiera organisationen så att vi får det att funka så bra som möjligt där också.
Jag förstår, det är väldigt många nya roller.
Ja, både och skulle man säga. Det är tydliggjort att det finns roller. Och sen försöker vi liksom hålla ihop det så mycket som möjligt. Så att de här digitala ledarna ska finnas både ute i produktionen och i de tidiga skedena. För att man ska liksom vara the go-to guy. Mm. Man vet vem man ska prata med. Det blir så mycket lättare. Och för oss som coacher som är ett extremt spindelnät inåt i organisationen. För att veta vart man går med vissa frågor. Man har problem med ditten eller datten. Då måste ju vi också kunna ha samma kontaktnät utåt för att liksom hämta in alla de här sakerna.
Jag förstår det. Och då det blir mycket tydligare att ha de där specifika. Så egentligen det är roller som egentligen har alltid funnits. Fast ni har bara liksom tryckt på det lite mer. Att just digitala ledaren har hand om det här. Det blir tydligare på något
tydlighet,
sätt.
Tydlighet, ja. Och också lite så här känslan att man faktiskt gör lite mer av det man brinner för. Jag vet några som har gått den här akademin som vi har haft för digitala ledare i produktion. Som nu också har utbildningar ute på sitt projekt för sina kollegor i till exempel Bluebeam som vi använder väldigt mycket. Så då lyfter ju inte de bara sig själva utan de lyfter ju hela sitt projekt. Och där vet jag också att de bjuder in vissa UV för att gå de här utbildningarna som de håller på projekten.
Nej, men det så då, är jättebra.
Då kan vi ju växa kunskapen på ett helt annat sätt.
Vad innebär BIM för dig?
Ja, jag måste väl börja med att säga då, som har jobbat med den här frågan ett tag och haft olika titlar hit och dit som har haft BIM i titeln, att jag är ganska trött på begreppet. För man har aldrig riktigt tagit det på allvar.
Ja, men jag håller
man har aldrig landat, man snackar väldigt, väldigt mycket om det. Men man gör väldigt, väldigt lite. Jag skulle vilja se det som ett tankesätt och en metodik som gör att vi får information som är säkerställd och som är trygg och som är värderad som vi kan använda till så mycket annat. Det finns inget egenvärde i BIM i den bemärkelsen utan den är verkligen en del för att vi ska lyckas med en hel process. Lika utnött som BIM är kan jag tycka att alla de här 5D, 4D, 3D, 7D och vad man nu hittar på är för att man pratar fortfarande men man gör väldigt lite. Så att jag skulle säga att ja, men jag tror att det är en hörnsten för att vi ska lyckas få trygg och säker information genom hela livscykeln. Och sen att det är en del, det är en delmängd i det vi behöver göra. Och generellt sett så tycker jag att man snurrar bort sig väldigt mycket på de här liksom, begreppen istället för att prata om arbetssätt som är väldigt tydliga.
Ja, men jag förstår. Jag tyckte det var väldigt bra förklarat av dig. Men vad tror du att, vad krävs för att lyckas i en ny roll?
Om jag bara kollar på min egna roll så tänker jag att man måste vara väldigt medveten om att man driver förändring. Och förändring tycker folk är jobbiga. Alltså generellt sett så tycker man ju förändring är jättejobbigt. Och då måste man lite plocka fram sina superkrafter. Liksom. Man behöver veta vad triggar den här personen, vad triggar den andra personen. Hur kan jag få det att funka? Man måste lära känna både sin roll och sitt uppdrag. Och även organisationen. Och inte minst sina kollegor. För det är de man ska påverka varje dag. Jag kan ibland relatera lite till att jag jobbade som simlärare ganska länge. Då hade man liksom från 4 år och uppåt personer som skulle lära sig simma. Simma är ju lite av världens bästa livsförsäkring. För kan man simma klarar man sig ganska länge. Liksom. Ja. När man är 4 år kan man inte simma. Och när man ska lära dem att simma och se liksom de här små stegen. Från att de tar första armtagen till att de tar första bentagen. Och sen får ihop det och kan simma utan en sån här gul kudde runt magen. Så har man ju kommit jättelångt och man ser glädjen i barnen att shit, jag kan hålla mig flytande, jag kan ta mig fram. Och lite den glädjen som man på många sätt får liksom nästan lite lura barnen till att lära sig. För att de tycker vatten är läskigt, det är svårt att tappa kontrollen. För det är ju en kontrollfråga när man simmar. Lite den känslan och lite det behovet tycker jag också att det är i en ny roll när man ska implementera och förändra någonting. Du ska inte lära dig att simma, men du ska göra det på ett annat sätt.
Mm.
Så har du lärt dig simma bröstsim ska du helt plötsligt bara simma ryggsim. Och lite så försöker jag relatera till liksom, arbetet jag gör som behövs för min roll. Jag behöver förstå att alla har inte samma förutsättningar att förändras. Alla vill inte förändras. Så det tycker jag är väldigt viktigt för min roll. Men om man tar det i stort så gäller det att vara tydlig. Vi behöver en tydlighet i rollerna. Man behöver veta vad det innebär. Man behöver veta vem som gör vad så att jag vet vem jag ska ringa i vilket sammanhang och vem jag ska ta in i vilket sammanhang.
Mm.
Men också det att vi behöver ju verktyg och då inte liksom bara ett nytt IT-verktyg utan vi behöver ju andra typer av verktyg också för att lyckas.
Mm. Nej, men jag tyckte just det här med, jag tyckte det var en bra jämförelse med simning faktiskt. Men jag själv tycker ju också, alltså förändring, jag tyckte det är läskigt med förändring. Alltså hur... Man vill ju ändå liksom, man känner sig liksom trygg i det man har gjort eller det man har, brukar göra och liksom, så kommer det något nytt, ja, men så här ska vi göra. Och jag kan själv erkänna att jag tycker det är liksom, det kan ju bli liksom jobbigt att få den här förändringen.
Men där måste man också hitta den här lilla success storyn i det hela. Vi har ju implementerat BuildSafe till exempel för skydds- och miljöronder hos oss. Och när man väl hade gjort det hos några projekt och man fick de här användarna som gick liksom all in, tyckte det var det bästa de hade. Men då är det den personen jag ska med mig ut till nästa projekt som ska berätta att det här var det fantastiska som vi har gjort på vårt projekt. För om jag kommer att säga det med andrahandsinformation så är det inte lika trovärdigt som om det är förstahandsinformation. Så det är också någonting som känns väldigt viktigt. Och när vi har så mycket nya verktyg som kommer och stöttar oss, när vi har så mycket nya arbetssätt att förhålla oss till, så behöver vi den här tryggheten i att någon annan har gjort. Och har lyckats. För att man vet ju bara själv, så här, man köper ju inte den senaste grejen först. Nej. Utan man vill gärna se att den har fått någon rating innan man köper den.
Ja, liksom. Men faktiskt, väldigt bra. Man vill liksom konkret se, men har det funkat? Hur har det funkat? Ja, men att någon på något sätt visa. Det är faktiskt sant. Så brukar jag också resonera.
Men sen är det också det här med verktyg. Jag menar, verktyg kan ju betyda så många olika saker. Det kan vara ett IT-verktyg. Men det kan också vara att du får en manual som säger att om du gör 1, 2, 3, då kan du hoppa över 4 innan du går till mål. För att då har du lyckats med den här processen.
Just det.
Men om du på något vis hoppar över 2 och 3, ja, men då måste du göra 4 för att sen kunna gå i mål.
Mm.
Jag menar att man får de arbetsverktygen också som säger hur ska jag göra det här? Inte bara att du får ett verktyg i handen som säger att det här måste du göra.
Ja. Just det. Mål och möjligheter. Vad har ni för, vad är visionen där?
Oj. Vi har ju mycket mål och vi har mycket möjligheter. Jag skulle säga att, alltså, det är väl lite klyschigt att man alltid skjuter mot ett rörligt eller ett öppet mål. Men jag skulle vilja säga att vi skjuter i när man pratar om digitalt, både mot ett rörligt och ett öppet samtidigt.
Mm. Vad menas med det? Vad menar du med det?
Ja, men ett öppet mål är att du kan gå all in. Det spelar ingen roll vart du skjuter, så träffar du.
Mm.
Men att du har ett rörligt mål så kan du ju aldrig träffa, för målet flyttas ju hela tiden.
Just det.
Så vi har ju ganska mycket som är här och nu, som vi faktiskt kan göra. Men vi har ju jättemycket som vi inte vet om det ens finns om 3 år. Eller vad det är som finns om 3 år. Det pratas om chip hit och dit. Det pratas om klockor stora som gamla 5 kronor. Alltså, pratar om att vi har telefonerna inopererade. Vi vet ju inte vad som händer. Nej, det går ju så otroligt fort. Så att vi båda har mål som vi kan nå idag. Med det verktyg och de förutsättningar vi har idag. Och att vi har mål som är framåt. Som vi inte riktigt kan ta på.
Just, alltså på något
det är väldigt
sätt,
viktigt. Liksom.
Att ni är förberedda för det som ska hända.
Mm.
Så att ni är rustade för det.
Mm.
Ja, men det var...
att det finns en öppenhet i det vi gör. Som gör att okej, men idag ska vi gå åt vänster. För det är det hållet som funkar. Men sen händer det någonting. Världsbilden förändras. Vi får någon annan leverantör. Det kommer en ny jätte liksom. Som när iPhone tog över marknaden för vad det nu är 10-12 år sedan när den kom. Vad händer när nästa sån jätte kommer in och vi har helt andra förutsättningar?
Mm.
Det kan ju vara på vilket plan som helst i vår verksamhet. Då måste vi vara riggade för det.
Vi har rustat
och
för det,
kunna liksom koppla på oss direkt.
Ja, man vill inte bli som Nokia kanske.
Nej, nej, nu är de tillbaka.
Just det,
de säljer ju telefoner igen. Det är lite intressant också.
Jag har ju sett, de säljer till och med gamla... telefoner som var bra för den tiden försöker de göra på exakt samma sätt och nej, men jag håller tummarna för Nokia där. Ja.
Lite tid och spår.
Ja. Linn, jag tänkte så här, hur kan man nå dig enklast?
Det allra enklaste skulle jag säga, det är nog LinkedIn.
LinkedIn.
Ja, där går det att få tag i mig lätt.
Jättebra.
Sen mailen absolut, men LinkedIn skulle jag säga är det lättaste vägen att hitta mig.
Är du aktiv på LinkedIn?
Ja,
det är du.
Jag brukar vara väldigt aktiv på LinkedIn.
Mm.
Kanske inte varje dag, men väldigt ofta.
Just.
Så att, där får man definitivt tag i mig.
Ja, men det är bara att kontakta Linn om ni har några frågor genom LinkedIn. Vem skulle du vilja höra på BIM-podden?
Jag har varit lite kluven i den här tanken. För jag vet ju, jag har ju hört på de andra avsnittet att den frågan kommer. Så jag har försökt och försökt och försökt att fundera. Men jag har lite 2 spår. Men jag har ingen person.
Aha, okej.
Okay. Vilket är lite svårt.
Ja.
Jag skulle delvis vilja ha någon som står ute i ett projekt och ska producera. Om det är en underentreprenör eller en leverantör eller vad det kan vara. Och se på hur deras vision ser ut om hela informationsflödet fungerar. Så liksom... exempelvis en dörrleverantör. Hur skulle de vilja ha ett informationsflöde till exempel?
Mm-hmm.
Eller så skulle jag vilja vända på det ett helt annat håll och kolla på någon annan bransch som jobbar mycket med information och mycket med datainsamling. Och hur de ser data som lite den nya tidens valuta. Och då tänker jag exempelvis på Spotify som monitorerar vad du lyssnar på, när du är var och vilken tid på dygnet och etc. och använder den för att du ska få bäst musik just då. Det kan ju vara andra typer av den datainsamlingsföretagen.
Mm.
För att jag tror att vi i byggbranschen behöver bli mycket bättre på att försöka få idéer från andra branscher.
Mm, och kolla kanske på bilindustrin. Och...
jag tycker bilindustrin är lite uttjatad. För att vi går hela tiden tillbaka till bilindustrin i byggbranschen.
Det
och det är så lätt. De bygger inte en fabrik samtidigt som de bygger en bil. Däremot så finns det finns ju definitivt tankar i mätsättet. Jag tycker att det är jätteintressant med hela samflytdelen som Volvo äger, där de registrerar körbeteenden och där de validerar hur man använder bilen etc. Mm. En sån typ av datakällainsamling, vad nyttjar de den till? Hur nyttjar de den och varför ser de att det här är det viktiga för dem att ta in? Snarare den bilden skulle jag vilja se i sådana fall liksom.
Men jättebra input, Linn, och jag får önska dig lycka till framöver på Skanska. Och som sagt, stort tack för att du var med och medverkade på BIM-podden.
Ja, och tusen tack för att vi fick vara med.